I face enormous taxes, city taxes, state taxes, sales taxes, excise taxes, employee taxes, federal taxes, VAT taxes, different countries. It's my job to minimize the overall tax burden to the greatest extent possible, which allows me to reinvest in neighborhoods, in workers, and build amazing properties, which fuel tremendous growth in their communities.
Välkomna till Radio Mises, det 92:a avsnittet. Idag har vi Ola Nevander med oss igen när vi ska prata praxeologi bland annat. Hej Ola.
Hej Klaus. Trevligt att vara här igen.
Mm. Förra gången var det utbildningsbubbla vi pratade om.
Precis. Finns alltid många bubblor att prata om, men det är kanske dags att grunda diskussionen i något ännu mer verkligt.
Mm. På tal om bubblor, vad tror du om fastighetsbubbla i Sverige?
Nej, det finns ingen.
Okay.
Jag tror det var väl någon KTH-professor som hade räknat ut att det rimliga priset för kvadratmeterpriset i Stockholms innerstad, det bör ligga någonstans 212, ja, 212 000 kronor per kvadratmeter för lite mindre lägenhet i alla fall. Det kanske inte är.
Mm.
Ja, det känns ju inte som att man behöver vara orolig.
Nej, det är en bit kvar till dess. Det är bara köp.
Först i kvarn.
Ja, precis. Det är den 5 november idag, den magiska dagen. 3 dagar före den ännu mer magiska dagen.
Mm.
Vem vinner valet?
Jag har ju hävdat tidigare, eller jag gissat tidigare, och jag håller nog fast vid att Trump har en väldigt bra chans att vinna. Jag tror att han kan vara rätt undervärderad i vissa opinionsmätningar också.
Mm.
Så jag håller fast vid det, tror jag. Vad tror du själv?
Ja, jag är, med risk för att få äta upp det, så är jag rätt övertygad om att Trump kommer vinna faktiskt.
Okej. Okay. Intressant.
Ja, det man kan fundera på är de här röstningsmaskinerna de har i USA. Det är ju helt bizarrt att folk röstar i en maskin som inte lämnar några fysiska spår.
Mm, men de har väl massa sådana här oberoende valobservatörer där, hoppas jag.
Ja, Putin erbjöd sig att komma och tillhandahålla ryska valobservatörer. Men jag vet inte om de har vad de har för övrigt. Men det, ja. Det tycker jag är märkligt. Man brukar kritisera det svenska systemet för att det är alltför öppet. Man kan se vilka blanketter folk tar med sig och sådär.
Men det där med valhemligheten är viktigt, precis som vikten för katoliker att det inte kommer ut någonting. Så,
ja.
Ja. Det gäller att bevara det heliga.
Ja, det är ju ett slags sakrament det här.
Mm.
Ja. Nej, vi får se. Men den här Circus Hillary är ju, Circus Clinton är ju synnerligen underhållande.
Ja, det är en aspekt på det hela i alla fall. Men det finns väl en viss tragik också.
Ja. Ja, jag måste ändå säga att det här är den mest valuta för pengar. Om man använder det som kriterium, så är det här den valrörelse, tror jag, som har varit mest med den bästa på länge.
Alltså jag gillar inte popcorn i vanliga fall, men jag tror faktiskt att jag ska köpa hem lite till på tisdag kväll.
Mm. Ja, nej, det kan bli roligt. Nu är det inte så att jag håller på Trump för att jag tror att det kommer att bli någon att saker och ting kommer att bli bra och fritt. Men det vore ju skönt att slippa det tredje världskriget på ett tag i alla fall. Och jag tror att det är större risk med henne.
Det finns grader i helvetet.
Ja, precis. Ja, just det. Jo, vi ska prata om praxeologi idag. Ett ganska så österrikiskt ekonomiskt begrepp.
Mm.
Du har ju hållit ett tal om det där ganska nyligen. Vad var det för sammanhang?
Jag blev inbjuden att hålla ett föredrag på ett seminarium i österrikisk ekonomi för Fria Moderata Studentföreningen faktiskt. Mm. Mycket intressant. Och där att hålla föredrag också Nils Karlsson, som är ordförande i Ratio som är näringslivets forskningsinstitut, och sen var det även Patrik Krasén som är policyanalytiker för Svensk Näringsliv. En mycket intressant skara var det, så tror vi hade väl en 60 stycken i publiken eller någonting, så hoppas att de tog med sig någonting i alla fall.
Mm. Var det Österrikes på riktigt eller var det bara på pappret?
Vi vet att det är så stora nu, österrikisk ekonomi, så att det finns ju i princip två olika skolor. En skola som är mer influerad av Hayek och hans efterföljare, och en annan skola som är mer influerad av Mises och Rothbard, som jag väl får erkänna mig till i större grad. Och det är kanske så att det fanns en tendens eller en lutning mer mot det hayekianska i det sammanhanget. Men det var trevligt i alla fall.
Hur skulle du beskriva skillnaden mellan de två?
Vi skulle nästan behöva göra en separat podd för det, tror jag. Men vad ska man säga? Det är väl det där med renlärigheten.
Mm.
Olika sätt. Alltså, om man talar om praxeologi så... Visst, Hayek var ju på många sätt en stor teoretiker, åtminstone som jag ser det. Men han gick ju inte i Mises fotspår rent metodmässigt. Så det är klart att det genererar rätt olika slutsatser också inom politisk filosofi till exempel. Och så.
Ja, han till och med fördömde ju Mises strikta hängivenhet till praxeologi. Inom Mises memoarer och förordet där.
Mm. Precis, så tyckte väl inte att den här så kallade apriorismen eller att den inte kunde tillämpas fullt ut på marknaden, utan bara på enskilda, i bästa fall på enskilda individers agerande och sådär, och därför är det svårt att använda den fullt ut på ekonomin, så att säga, att man måste gå en mer empirisk väg.
Ja, den här frågan om praxeologi, det handlar egentligen om var börjar ekonomisk vetenskap? Var börjar man någonstans? Vilka antaganden kan man göra och så vidare? Och jag hade en diskussion med en herre här för inte så länge sedan. Han hade lekt lite med nationalekonomi och ritat lite kurvor på utbud och efterfrågan. Räta linjer då. Och så hade han räknat ut... Han hade anpassat det här för svenska förhållanden, så hade han räknat ut skattesatsens effekt på BNP och formen på Lafferkurvan. Och så ville han veta då vad jag tyckte om det här. Och då sa jag att jo, men det är väl en intressant matematisk illustration av en större princip. Men det är ju inget allmängiltigt resultat att komma fram till, för det gör ju ganska så brutala antaganden. Till exempel att det finns efterfrågekurvor som är rätlinjiga. Ja, men det tyckte han att jag var för... vad sa han? Dogmatisk eller någonting. Va? Han menade att det här var visst allmängiltiga saker. Jag sa att, men du kan ju inte, det är ungefär som att hävda matematiska samband om alla trianglar, efter att ha gjort några bevis på rätvinkliga trianglar. Om du gör antaganden så är resultaten bara giltiga med de antagandena. Hade jag fel?
Nej, det är helt sant. En poäng som den messianska skolan kanske hamrar på väldigt mycket. Skillnaden mellan, eller österrikiska skolan generellt ska jag säga, skillnaden mellan ekonomisk teori som på något sätt bygger på satser som är universella och liksom gäller för alla mänskliga handlingar, och ekonomisk historia eller historia som där vi studerar enskilda händelser i det förflutna och i bästa fall liksom kan säga, kanske kan generalisera inom en viss ram eller kontext, så att säga. Så det är viktigt att titta tillbaka till sina antaganden och vad de innebär för slutsatsen, såklart.
Jag kommer ihåg när jag läste nationalekonomi på universitet, så var jag alltid missnöjd med de här böckerna. Jag tyckte man gjorde väldigt mycket antaganden. Jag menar, du slår upp sidan 1, första kapitlet, så börjar man ganska snart prata om indifferenskurvor och budgetlinjer och sådana saker. Och redan här gör man ganska så brutala antaganden om till exempel att det finns något som heter pengar. Och då begränsar ju resultaten. Och när jag började tänka om, och när jag letade efter den österrikiska ekonomin, då tänkte jag själv så här, vi måste ju kunna ha en ekonomisk teori som gäller även under, liksom, under järnåldern och vikingatiden, innan det fanns pengar. Och där är ju den österrikiska metoden, när man bygger upp ekonomi liksom från enkla antaganden till mer komplicerade, den är ju mer likt en matematisk, axiomatisk metod. Den är mer den är mindre restriktiv på det sättet, den gör inga sådana antaganden från början.
Ja, du ska ju kunna i princip förklara till och med de mest komplexa ekonomiska problemen från ett Robinson Crusoe-perspektiv. Utifrån liksom den österrikiska, det är liksom tanken att det ska falla tillbaka på common sense snarare än liksom differentialekvationer som ingen vanlig lekman kan förstå. Så det är, tycker jag, en styrka.
Ja, precis. Och jag förklarade för honom när han med kurvorna här att matematik har egentligen ingenting att, men jag gillar också matematik, jag är ingenjör och allt det här. Jag tycker det är jätteroligt med matematik och modeller och sånt. Men jag fick släppa det, va, när jag började titta på det österrikiska sättet och se på nationalekonomi. Jag gillar inte ens ordet nationalekonomi, för det har egentligen inte ens med nationen att göra. Men, och jag fick inse att matematik har ingenting att bidra med. Så för så fort du formulerar någonting matematiskt, då har du redan begränsat dig. Jag försökte förklara för honom att du får göra uttalanden som är mer kvalitativa än kvantitativa. Så att om den där ökar så minskar den där, allt annat lika. Men jag kan inte säga exakt hur mycket då.
Ja, precis. Att ekonomins lagar är ju inte kvantitativa på samma sätt som sökandet efter naturkonstanter inom fysiken. Utan det är ju kvalitativa lagar snarare än kvantitativa. Och där blir ju ett problem liksom, med matematiska formuleringar. Sen finns det ju till och med, jag menar, Mises använder ju matematik till exempel i Human Action. I vissa begränsade sammanhang för att illustrera poänger och sådär. Till exempel när han pratar om det han kallar för David Ricardos lag om association eller komparativa fördelar. Men det handlar liksom inte om att om i fysiken formulera lagarna eller naturkonstanter eller så, utan inom att illustrera liksom en poäng som det är svårare att illustrera liksom verbalt, för den är svårare att överblicka. Men...
Ja, det är en väsentlig skillnad att påstå sig härleda allmänna samband kontra att illustrera någonting.
Precis.
Ja, jag hade i min bokhylla när jag var liten, jag var lite nördig om det här, så att jag hade en bok som hette Matematisk uppslagsbok.
Okej.
Okay. Och i den här så finns det ett uppslagsord som heter matematikens grundvalar. Och när jag tänker efter så är det lite grann av en parallell med det här praxeologiska resonemanget som vi ska komma in på strax. Därför att det handlar också om att det finns en gren av matematiken där man försöker hitta fundamentet till matematiken. Typ varför är 1 plus 1 lika med 2? Hur vet vi det? Och vad har vi antagit när vi kommer fram till det resultatet? Det är egentligen på 1900-talet så börjar man fundera mycket på det här. 1800-talet faktiskt, och på 1900-talet ville man då liksom, man ville strukturera upp matematiken så att den vilade på en stabil grund. Och på 1900-talet, 1901, så hittade Bertrand Russell en intressant paradox i den matematik som man hade då. Och den hette Russells paradox helt enkelt. Och den går så här. Anta att du har en mängd. Det finns mängder i matematiken, va? Mängdlära. Och så delar du upp alla de mängderna i två delar. Dels mängder som innehåller sig själva. Och dels mängder som inte innehåller sig själva. Om du nu gör en mängd av alla mängder som inte innehåller sig själva. Innehåller då den mängden sig själv? Det bör den göra. Men eftersom den innehåller sig själv så innehåller den inte sig själv. Så att man fick en motsägelse här. Och det uppstod en typ av kris i matematiken. Och man var tvungen att gå tillbaka och införa en mer axiomatisk form av mängdlära, där mängder inte längre kunde innehålla sig själva och så vidare. Man fick ersätta den här naiva mängdläran med en mer axiomatisk. Men det finns ändå fortfarande olika skolor inom matematiken, var matematiken börjar. Och det här påminner mig om en viss episod i den österrikiska ekonomins historia. Vet du vilken jag tänker på?
Du kanske tänker på metodstriden mellan de tidiga österrikarna och den historiska tyska skolan.
Ja, precis, precis. Det var ju Karl Menger som den österrikiska skolans grundare, kan man säga, då, som engagerade sig då i den här så kallade metodstriden med den tyska historiska skolan, som hävdade att ekonomi är egentligen ett samlande av ekonomiska historiska fakta. Och det var också på 1800-talet faktiskt. Och det här ledde till en enorm intellektuell strid mellan Menger och den här Gustav Schmoller, som han hette. Den österrikiska skolan är ju mer då teoretisk och, som du sa, a prioristisk. Där man inte tror att man utgår från axiom och ska man säga icke bevisbara utgångspunkter, till skillnad då från den historiska, som var ett samlande av data helt enkelt.
Ja, att det faktiskt finns grundläggande satser som är generellt sanna för alla handlingar, och inte bara att ekonomin ska, precis som du säger, bestå av liksom ett kontinuerligt erfarenhetssamlande ur historien, och liksom att man, utan att det finns någonting som heter ekonomiska lagar och sådär. Så det är ju egentligen en filosofiskt sett kanske en strid mellan lagar och mer relativistisk idé om att liksom allting är kontextuellt eller historiskt, och du måste se till kontexten hela tiden, liksom den här som hegelianska synen, kanske man ska säga.
Vad står ekonomin idag då? Är den a prioristisk? Är den historisk? Är den, ja, kommer någonstans efter den där striden? Vem vann?
Jag tror att alltså nationalekonomin, den klassiska nationalekonomin, byggde ju i mångt och mycket ändå på en idé om att det fanns lagar, och att det fanns, att man skulle börja deduktivt att deducera ekonomins grundläggande principer från grundläggande antaganden om hur människan fungerar och sådär. Men sen någonstans så föll det bort på vägen i början av, ja, egentligen med den keynesianska revolutionen skapades liksom ett hålrum för att förlora sig lite grann i den här erfarenhetssamlandet och en mer tentativ vetenskap som skulle liksom efterlikna de naturvetenskaperna, och att man hela tiden måste gå ut och testa allting för att hålla allting öppet, så att säga, att det finns inga liksom absolut eller nödvändigtvis sanna ekonomiska lagar, utan allting är liksom öppet för tester och granskningar. Och det ger ju konsekvenser på olika sätt, både i, ja, hur ekonomer arbetar såklart, men även inom politisk teori, politisk filosofi, policy och sådär.
Det är ungefär som att gå ut och mäta alla trianglar i världen innan vi kan dra slutsatsen att vinkelsumman är 180 grader.
Ja, men precis. Det är ju så, österrikare åtminstone som tillskriver oss mer den messianska och rofbardianska traditionen, ser det ju mer som att ekonomin är mer i enlighet med en gren av tillämpad logik kanske, än en empirisk vetenskap som gör kontinuerliga tester och sådär, och som bygger på kontinuerliga tester och förutsägelser, och att man reviderar hypoteser hela tiden. Det sådana element kan finnas inom ekonomisk historia, men inte inom grundläggande ekonomi eller ekonomisk teori.
Det brukar ju vara en av de vanligare invändningarna mot österrikes ekonomi. Den är inte testbar, den är inte prövningsbar. Och många har ju fått för sig det att de som har läst lite vetenskapsteori vet ju att allting måste vara testbart, annars är det inte vetenskap.
Ja, det man tillämpar ett ganska så snärt begrepp i så fall på att testbarhet, så att säga, om du kan visa att den logiska kedjan av resonemang som praxeologin bygger på inte håller ihop, så att säga, så finns det utrymme liksom att kritisera och sådär. Och det är ju liksom diskussioner som finns inom den österrikiska skolan, att vad kan man egentligen göra med de här grundläggande antaganden om mänskliga handlingars logik, så att säga. Praxeologi betyder ju den mänskliga handlingens logik, och det är liksom Ludwig von Mises som myntade det begreppet för att understryka det här att, ja, men tillämpad logik, inte liksom en empirisk vetenskap som ska efterlikna liksom fysiken eller kemin eller biologin.
Mm. Som kuriosa, så när Mises skulle komma på det här ordet så hade han lite olika kandidater att välja på. Ett av dem som han valde ibland, men som han förkastade, det var sociologi. kanske var bra att det inte blev sociologi, för det betyder lite annat idag.
Jo, det gör ju det. Egentligen så grunderna i praxeologin, det bygger liksom på det här antagandet om mänskligt handlande, som innebär att vi skiljer oss från fysiska objekt så tillvida att vi agerar utifrån avsikter, så att säga, att vi har mål med vårt handlande och att vi använder våra tillbudstående medel för att nå våra mål, vilket inte kan sägas om en sten eller en gitarr eller om ett hus som är liksom döda ting, utan det för österrikare ger upphov till ett annat paradigm inom samhällsvetenskapen och så.
Hur skiljer det här sig från den ekonomiska människan, homo economicus, han som alltid agerar efter att maximera sin tjockleken på sin plånbok?
Alltså det är ett mycket bredare axiom som innebär att visst, vi maximerar vår vinst i rent psykisk mening, alltså, men det behöver inte innebära att vi maximerar vårt penninguttag eller vårt vinstuttag i monetära termer, utan en företagare kan mycket väl, så att säga, avstå från pengar, avstå från vinst för att hjälpa en medmänniska i nöd eller liksom en svåger eller liksom en släkting eller vad det nu är för någonting, så att säga. Så att österrikiska antaganden om ekonomiska människan är mycket bredare och handlar bara om att okej, vi har faktiskt att vi agerar innebär att vi gör olika val som innebär att vi väljer olika saker och att vi väljer bort vissa saker. Och det implicerar liksom att vi gör saker som för oss i den stunden vi handlar verkar bäst. Oavsett om det genererar pengar eller om det genererar nytta på andra sätt.
Mm. Så att den ekonomiska människan som, om jag förstår det rätt, ligger till grund för vissa andra ekonomiska teorier, han skulle alltid agera för att vinna monetärt. Men enligt handlingsaxiomet i österrikisk, ja, i praxeologisk teori, så går det alldeles utmärkt att ge bort sina pengar istället.
Det gör det.
Och fortfarande vara rationell i den meningen.
Ja, rationalitet för österrikare innebär bara att vi har mål och vi agerar med medel för att uppnå mål, så att säga. Sen vad målen och medlen är, det är inte riktigt den ekonomiska frågan. Utan det handlar snarare om relationen mellan medel och mål, givet vilka mål som finns.
Finns det några irrationella människor enligt den österrikiska, eller enligt praxeologi?
Man kan ju säga att om man antar att vissa mål existerar och att du agerar utifrån att du försöker använda medel som inte är lämpliga för syftet. På ett sätt kan man ju säga att det är irrationellt då, att man gör misstag eller entreprenöriella misstag och sådär. Men så att säga, det är liksom inte en bra kritik mot Ludwig von Mises att han vi säger att alla är liksom rationella i termer av att maximera sina vinster eller pengar, utan det är ju liksom den här grundläggande relationen mellan mål och medel. Men visst, är du inte, om du använder fel medel för att uppnå dina givna mål, så det är inte rationellt policymässigt i alla fall om det handlar om politik, och inte för entreprenören heller om det handlar om företagande.
Mm. Men en individ är väl i någon mening alltid rationell enligt det här. Han utnyttjar den information han har, de medel han har för att nå det mål han vill uppnå, även om det är helt uppåt väggarna.
Man kan säga innan handlingen sker så utnyttjar man ju den information man har, precis som du säger, och i den meningen är man ju rationell. Alltså. Men sen kan man ju ha fel, man kanske agerar på felaktig information eller på otillräcklig information utifrån att man skulle kunna ha gjort ett mer informerat val.
Just det, det vi alltid tittar på är vad man visste och hur situationen såg ut innan. Inte om det här efteråt visade sig vara rätt användning av medlen för att nå målet.
Ja, det finns en tidsaspekt där, ex ante, och vad som hände före, eller hur det ser ut före och vad man kan säga efteråt såklart. Men ändå så kan man liksom härleda väldigt mycket från det här antagandet om att människan är rationell i den meningen att hon har syften och mål med sina handlingar, till skillnad från döda ting. Liksom. Och vi tycker ju att man kan säga då att vi tillskriver våra medel en viss nytta, och vi tillskriver målen en viss värde utifrån våra preferensskalor, och att vi väljer bort olika alternativ som innebär kostnader, och att vi måste kalkylera, det vill säga bilda oss en uppfattning om huruvida vi når målen med våra medel. Och vi kan göra misstag utifrån hur vi bedömer situationen efteråt, det vill säga entreprenöriella misstag liksom existerar ju inte riktigt i den mer mainstream teoretiska teoribildningen, utan det är mer liksom någonting som man kommer åt med den praxeologin egentligen, att det finns faktiskt möjligheten till felinvesteringar i ekonomin och så vidare. Det är inte så att vi betraktar kapitalet som en massa som genererar avkastning automatiskt, utan du som entreprenör måste du välja klokt och utifrån den information som finns och så. Och det är en styrka också att möjligheten till misstag och lärande finns i det här paradigmet på ett sätt som det inte finns kanske i den vanliga ekonomin.
Så hur lyder handlingsaxiomet?
Jag har alltid haft svårt att översätta det ordagrant till svenska, men någonstans blir det ju att mänskliga handlingar existerar. Där mänsklig handling definieras som avsiktligt beteende.
Just det. Det låter inte som att det säger speciellt mycket, men du postulerar att det existerar mänskliga handlingar helt enkelt. Som har ett...
Ja, och det finns ju psykologiska skolor och sådär som inte erkänner. Så behaviorismen till exempel skulle kanske inte skriva under på det, att det finns syften och mål, utan att man måste liksom vetenskapligt bara utgå från vad man ser med sina ögon och öron. Man kan inte se folks syften och mål och sådär, utan det är någonting som vi måste ha introspektiv och reflexiv erfarenhet av genom att titta in i oss själva så att säga. Men det är ändå någonting som säger väldigt mycket om och kan förklara väldigt mycket av hur samhället ser ut. Alltså om man då härleder de här grundläggande begreppen utifrån handlingsaxiomet.
Säger det här någonting om existensen av fri vilja?
Oj, det är också ett eget avsnitt skulle jag säga. Men det säger något. Alltså, jag har alltid sett det som att finns det val eller finns det kostnader, så måste det finnas någon form av agent som väljer så att säga. Och det är väl det som skiljer människan också från de här objekt snarare än så. Så att jag tycker nog att det visar någonting. Sen om det är ett antagande man gör eller om det är så att säga en logisk följdsats till handlingsaxiomet låter jag vara osagt. Men det är ett väldigt praktiskt postulat i alla fall.
Mm. Det känns rimligt.
Ja, det känns rimligt.
Så är det med ett axiom. Det är ingenting som man nödvändigtvis kan bevisa, utan det är någonting man utgår ifrån. Och sen får man se om det leder till motsägelser, typ den här Russells paradox eller någonting liknande.
Så på något sätt att praxeologin, det blir någon form av ankare liksom för de mest grundläggande ekonomiska satserna och lagarna, i och med att man håller dem som nödvändigt sanna snarare än bara tentativt sanna, eller liksom att de skulle kunna motsägas av evidens i framtiden, och att man hela tiden måste hålla öppet för kommande empiriska fynd och sådär. Därigenom så blir det liksom en mycket stadigare grund, och kan man inte, om man inte kan argumentera emot det här handlingsaxiomet, så är det ganska så svårt att säga emot.
Påminner mig om, jag har nog berättat det här förut i den här podden, jag har gjort det så länge så jag säkert berättat alla historier 3 gånger, men när jag hade föredrag en gång på handel, så försökte jag då bygga upp ekonomisk teori på österrikiskt maner, från Robinson och så upp till då mer komplexa ekonomiska samband. Och så var det en tjej som kom fram till mig och sa hon, det låter som att du försöker påstå att det finns ekonomisk sanning. Ja, alltså jag försöker bygga upp en modell, en teori här, ett teoribygge utifrån vissa enkla axiom. Och så använder man logik och så kommer man till nya resultat. Så att om man håller med om utgångspunkterna och den logiska härledningen, så visst, sanning. Och det besvärade henne väldigt, för att hon förklarade att hon läser då ekonomisk policy. Och hon vill ju kunna använda de modeller som passar det resultat som hon vill ha då. Alltså hon vill lägga en viss policy och så kan hon välja den modell som passar och som ger henne det resultat hon vill ha. Så det här var väldigt störande för henne. Så att, hon dök inte upp sen på fortsättningen.
Hon kanske började läsa på Mises.se sen.
Ja, jag vet kanske. Inte.
Ja. Nej, men alltså, det är viktigt att poängtera också, tycker jag, att det är inte bara liksom ett axiom som vi pratar om här, är liksom ett axiom, handlingsaxiomet, att man inte kan argumentera emot det utan att säga emot sig själv. Så det är en ganska naturlig utgångspunkt, så tillvida att säger du att mänsklig handling inte existerar, då använder du mänsklig handling för att försöka motbevisa mänsklig handling. Det är liksom ett slags, som Ayn Rand skulle kalla det stulna begreppets felslut, så att säga. Och då, det är en ganska så effektiv metod för att förankra de här grundläggande satserna.
Just det.
Så det är inte bara att man kan välja och vraka vilka antaganden som helst, liksom, såklart, utan det är liksom, det finns faktiskt en ganska bra anledning, så att säga, logiskt sätt att använda den här utgångspunkten.
Ja, de ska ju leda till resultat som inte motsäger sig själv till att börja med.
Ja. Men sen är det klart, alltså det är inte så att man inte kan använda empiri inom ekonomisk historia så där för att kunna generera, så att säga, kunskap, utan det vi pratar om liksom inom österrikisk ekonomi, det är att man måste skilja på ekonomisk teori och ekonomisk historia. Där, men till exempel på en påstående inom ekonomisk historia skulle vara liksom marknadsvärdet på världsproduktionen av kaffe är högre än marknadsvärdet på världsproduktionen av te. Eller ICA har bättre grönsaksdiskar än Coop. Eller Sverige tjänar inte på invandring eller så. Det är liksom påståenden som skulle kunna varit annorlunda i en annan kontext, men som går att liksom utröna sanningen på genom empiriska tester. Men de ekonomiska lagarna är inte av samma natur, utan de är mer universell natur, det vill säga de säger någonting allmänt om mänskligt handlande, mänskliga preferenser, valsituationer. Så den distinktionen är rätt viktig.
Ja, just det. Så de exempel du drog, det är exempel på historia snarare än ekonomiska lagar.
Precis. Det skulle inte vara någon motsägelse att säga att marknadsvärdet på världsproduktionen av te är högre än marknadsvärdet på världsproduktionen av kaffe till exempel. Det skulle kunna vara sant om 2 år eller någonting. Det finns liksom inget logiskt problem med det.
Vi behöver inte skriva om teorin när vi upptäcker det.
Nej, precis. Däremot de här praxeologiska lagarna tror jag att om man uttalar dem så är de, så förstår man ganska så snabbt eller genom resonemang eller tankeexperiment att de måste vara sanna. De går inte att vända på utan att hamna i motsägelser. Som till exempel, ta det här klassiska exemplet om handel till exempel. Att två parter som är involverade i ett handelsutbyte förväntar sig båda att vinna på utbytet. Är det någonting som är hypotetiskt sant? Det vill säga, om ett år så skulle det kunna vara sant att om du och jag gör ett utbyte av varor så förväntar vi oss båda att förlora på utbytet. Förutsatt att utbytet är frivilligt då. Ja, för att själva handlingen implicerar liksom att vi vill genomföra den och därför så att vi tror att det vi får, den vara vi får är mer värd för oss än den vi ger upp. Och det är liksom ett exempel på den här handlingarnas inneboende logik som praxeologin bygger på.
Ja, det här är ju en intressant idé. Bara det är rätt så omvälvande för många människor. När man inser att när två människor handlar så är det båda för att båda vinner på det. Det finns egentligen ingen som blir utnyttjad i en ekonomisk transaktion på det sättet.
Men så länge det är frivilligt så tycks det följa, va?
Mm. Jag presenterade den här idén en gång i något seminarium, också på Handels faktiskt. Och det var ett gäng, och publiken var, det var något sånt här public policy-grupp, ja, människor som ska bli politiker. Och det här slängde jag bara fram som en självklarhet, trodde jag. Men jag fick direkt mothugg, därför att det finns faktiskt människor som inte har något val här i livet. Medan man då fattiga människor som måste acceptera det som bjuds till dem. Skulle du hävda att det här fortfarande är sant även om man inte har något, även om man är fattig?
Jag tycker att det är ganska så. Det är en ganska så här nedlåtande idé liksom att fattiga liksom inte är agenter för sitt eget handlande, utan de agerar utifrån den information de har, visst, utifrån sina egna resurser och så. Och det är ingen som har hävdat att alla resurser eller all information är så att säga jämlikt fördelad mellan alla människor, eller åtminstone inte inom österrikisk ekonomi. Men det är ju ändå så att hade de inte genomfört den här handelsutbytet som de då står inför att göra, så de förväntar ju sig ändå vinna någonting på transaktionerna. Oavsett vad valsituationen är, oavsett vad de väljer emellan, så är det så att om de beslutar sig för att genomföra handelsutbytet så gör de det av en anledning. Det vill säga att de vill förbättra sitt tillstånd på något sätt. Sen kanske det tillståndet inte är särskilt bra ändå, men det är bättre än att inte ha möjligheten.
Så när fattiga barnen går och jobbar på iPhone-fabriken i Kina, du vet, den här mellannät runt omkring så folk inte ska hoppa från fönstren och begå självmord, så gör de det ändå för att förbättra sin situation i livet.
Annars så berövar man ju dem det enda valet. Tar man bort möjligheten till barnarbete egentligen, så plockar man ju bort deras enda möjlighet att liksom förbättra sin situation. Det handlar inte om ett val mellan utopi och liksom misär, utan det handlar om liksom ett val mellan kanske död och misär. Och då är det bättre att låta dem ha det valet, tyvärr. Så ser världen ut.
Mm. Precis, så att den här satsen tycks gälla när man frivilligt byter till exempel sin tid mot pengar eller en rostig spik mot en blommig falukorv, så gör man det ändå för att man anser sig vinna på det.
Ja, för att uttrycka det torrt med ekonomspråk, att den förväntade marginalnyttan är högre än den förväntade marginalkostnaden. Det är ungefär som när biskopen i Fanny och Alexander, jag tror den spelas av Malmsjö, han säger till Alexander så här: varför ljuger man, Alexander? Varför ljuger man? Och Alexander svarar: man ljuger för att man inte vill tala sanning. Och det är också så här praxiologiskt helt sant. Man ljuger för att man den förväntade marginalnyttan är högre än marginalkostnaden. Det är bara en sån här klassisk scen som bevisar och grundlägger praxiologin.
Mm. Just det. Ja, nej, men det här är ju så praxeologin är ju då ett fundament för ekonomisk vetenskap. Det är, för att jämföra med matematikens grundvalar så är det den österrikiska ekonomins grundval.
Ja, det blir någonstans att visst det finns ju österrikiska ekonomer som sagt som inte är särskilt stora anhängare av praxeologin och hela den här skolan kring George Mason University och Pete Böttke och sådär, nämner inte särskilt mycket, inte särskilt imponerad av liksom praxeologins möjligheter att grundlägga ekonomin. Men för mig så är det ungefär som att har man plockat bort praxeologin från österrikisk ekonomi, då finns det inte så där jättemycket kvar. Eller det blir en ganska så otrevlig överraskning i slutändan, tycker jag. Ungefär som ja, när man köper hem en Aladdin-ask och öppnar den och finner bara körsbärslikör i boxen.
Fy 17. Tänk om man ska den här mitten, den här grädde. Vad heter den? Gräddnogaten.
Gräddnogaten, oj.
Tänk att få hem en låda med bara gräddnogat.
Men det är ju som Johan Glans säger i något sånt här Stockholm Live, tror jag det är. Så att han, det är någon sadist som har gjort den där Aladdin-asken. Liksom bara, låt oss göra var åttonde bit oätlig. Så man sköljer liksom med vatten liksom i 4-5 minuter innan man kan liksom plocka upp rätt.
Ja, just. Ja. Mm. Bra.
På något sätt så ser vi österrikare praxeologin som en slags ankare för den ekonomiska vetenskapen. Det finns inte så mycket kvar man plockar bort det, åtminstone inte inom den messianska traditionen. Och att ha övergett praxeologin som många ekonomer har gjort eller så att säga, inte tycker att den är relevant eller vad det nu är. Då blir liksom ekonomin mycket som ett skepp utan roder som ja, vi kan nå vissa framsteg och positiva resultat. Vi kan nå en strand en gång då och då, men i det stora hela så är vi ett skepp som driver runt liksom planlöst på öppet hav och utan mål.
Lite förenklat sätt att se på det hela, det är att kanske lite naiv praxeologi, det är att prata om incitament. Det ligger nära till hands. Människor agerar efter de incitament som de har. Skiljer det här synsätt sig från ja, från Mises synsätt? Eller är det ett praktiskt sätt att se på det?
Jag skulle vilja säga att praxeologin handlar mer om så att säga, strukturen för eller logiken för mänskliga handlingar så att säga, snarare än incitamenten naturligtvis är en viktig faktor i mänskligt handlande, men vi tittar sällan på innehållet så att säga, inte på själva innehållet i paketet utan snarare på hur paketets form ser ut eller så. Så visst är det viktigt, men det är mer liksom en någonting som hör till när man tillämpar ekonomisk teori på vissa specifika situationer. Vad är incitamenten här egentligen för människorna som är involverade i den här kontexten? Utan lagarna förs tillbaka på vad som är gemensamt för alla mänskliga handlingar. Det vill säga inte de specifika incitamentstrukturerna kring en viss situation utan själva strukturen. Jag vet inte om det besvarar din fråga.
Ja, man skulle kunna säga kanske så här då att människor handlar efter incitament. Men vi studerar inte, praxeologi handlar inte om att studera incitamenten i sig.
Nej, utan snarare att konstatera att det finns incitament, att det finns mål och medel och sådär.
Mm.
Det är det enda som krävs egentligen.
Och sen, om vi då lägger en våldsapparat på det här, så kan den påverka både de mål som man kan försöka vilja nå och även de medel som är tillgängliga för att nå de här målen.
Ja.
Så att staten kan ju påverka incitamenten. Men praxeologi gäller ju fortfarande då.
Precis. Men å andra sidan så när man vill legitimera statens roll i samhället som det ser ut idag, när man, ja, när man konfiskerar hälften av produktionen varje år, reglerar den andra halvan av ekonomin, då är det svårt liksom att få ihop den bilden med att de här ekonomiska lagbundenheten och praxeologin och liksom att det finns grundläggande lagar som verkligen fungerar, vilket det skapar liksom mer efterfrågan på andra teorier. Teorier som rättfärdigar liksom statens interventioner på olika sätt. Det är helt enkelt svårt att få ihop den här idén om staten som välståndsskapare, som fixare på olika sätt, med att det råder någon form av lagbundenhet. På samma sätt som att om man gick tillbaka 400-500 år i tiden så var det ganska så svårt att tala om lagbundenhet eller universella lagar inom fysiken eller inom naturvetenskaperna, därför att det fanns en annan maktfaktor så att säga som ville hålla öppet möjligheten till mirakler. Och man hade de vetenskapsmän och fritänkare så att säga som kämpade hårt för att hävda idén om liksom naturlagar. Det krävdes rätt så mycket av dem. Jag tror inte att vi är riktigt där inom den ekonomiska professionen, att vi liksom tar särskilt mycket stryk för praxeologin eller för de ekonomiska lagarna idag. Så det är en parallell. Liksom.
Mm.
Vi bör nog bli lite mer kätterska som ekonomer idag för att kunna klappa oss själva på axlarna.
Du vet att enligt Aristoteles så föll ju stenen till marken på grund av den hade en viss inneboende hemlängtan.
Precis.
Till marken. Man får lite grann den känslan av vissa ekonomiska teorier idag. Det är lite hokus pokus över det hela. Kan man...
Fast åt andra hållet, att de gör människor till rena datamängder eller plockar bort mänskliga medvetandet och mänsklig handling för att liksom kunna behandla och manipulera människor och preferenser och val och sådär som om de vore liksom kvantitativa datamängder.
Mm. Ja, just det. Om man dessutom har en kalkyl på liksom mäta lycka och välstånd, så kan man ju få till ett fint optimeringsproblem där man vill lösa då.
Mm.
Optimera tillvaron.
Ja, men precis. Alternativet till den här österrikiska paradigmet som utgår från mål och medel snarare än om mekanistisk orsak och verkan i den samma mening som biljardbollar liksom träffar varandra. Det är ju liksom att efterlikna fysiken på olika sätt. Jag läste förordet till en av Paul Krugmans böcker. Jag vet, har du läst någonting om honom?
Nej, jag läste vissa av hans krönikor, men just inte det. Någon bok faktiskt.
Han skriver i en bok som heter Peddling Prosperity, som handlar om liksom, en kritik mot egentligen supply-side-ekonomin och sådär, och ekonomisk policy i USA under några årtionden tillbaka. Men han pratar om en kollega, en indisk ekonomkollega, och hur denna person framförde sin teori om reinkarnation för sina elever. Jag undrar om det var Harvard universitet eller så han jobbade på. Och då sa han att ja, men vi tänker så här, vi som är goda ekonomer, att om du varit en god ekonom, ja, men då återföds du som en fysiker. Om du varit en syndig ekonom däremot, om du har syndat, så återföds du som en sociolog. Och det fångar ju rätt mycket av liksom en tidsandan inom ekonomisk metod från 1950 och framåt i alla fall.
Mm. Att det var finare att vara fysiker. För då fick man hålla på med ekvationer och kvantiteter och sånt.
Precis.
Det var ju ekonoms önskan idag att få syssla med differentialekvationer och sådana saker för att det ser mer seriöst ut.
Det har blivit en specialisering, en teknikalisering som gör att man i vissa kretsar betraktas som mer vetenskapligt såklart. Och det har medfört en hel del stora problem. Jag har faktiskt ett ganska så bra citat tycker jag från Murray Rothbard. Det finns ett av de stora metodverken inom den österrikiska skolan historiskt sett. Det är ju Mises Theory and History. Och där finns ett förord till den som Rothbard har skrivit i Mises institutets upplaga eller utgåva. Och han säger så här. Att ekonomin har, precis som andra samhällsvetenskaper under det senaste århundradet, omfamnat myten om vad som Mises rättmätigen kallade för scientism. Tanken att det enda sanna vetenskapliga tillvägagångssättet är att efterapa naturvetenskapen. Särskilt dess mest prestigefulla gren, fysiken. För att bli en riktig vetenskap inom citationstecken, som fysiken och de andra naturvetenskaperna, måste följaktligen ekonomin hålla sig borta från begrepp som syften, mål och lärande. Den måste överge det mänskliga medvetandet och endast beskriva rena händelser. Den får exempelvis inte tala om människor som byter uppfattningar, eftersom den måste hävda att händelser är förutsägbara. Eftersom, som det ekonometriska sällskapets motto säger, vetenskap är att förutsäga. Och för att bli en hård eller verklig vetenskap måste ekonomin behandla individer inte som unika varelser med egna mål eller val, utan som homogena och därigenom förutsägbara data.
Just det. Ja, det här är fångar det här väldigt bra. Jag tänkte på det här citatet du hade från Paul Krugman. Om det varit en god ekonom återför sig som fysiker, om det var en syndig ekonom återför sig som sociolog. Här skulle då kanske Mises säga tvärtom. Då. Om det varit en bra ekonom så återförs det som sociolog, snedsträck, praxiolog.
Mm. Precis. Det är ju liksom en viktig tanke inom österrikisk ekonomi att man måste se man har en dualistisk idé på ekonomisk metod så att säga. Att det finns naturvetenskap och så finns samhällsvetenskap. Och dessa två paradigm eller man måste liksom använda olika metoder, en som är mer empirisk och liksom prövande och sådär, för att medan en praxiolog eller en ekonom har redan kunskap om de mest grundläggande faktumen om människan på ett sätt som naturvetenskapsmannen har inte grundläggande kunskap om naturkonstanterna när han inleder sin verksamhet, utan det är någonting som man testar fram, liksom att ett objekt eller ett föremål som faller fritt i vakuum accelererar med 9,82 meter per sekund kvadrat så att säga. Det är ingenting som man har intuitiv kunskap om, utan det är någonting som man måste testa fram genom att göra vissa antaganden och så vidare. Men vi har faktiskt kunskap om att människan agerar utifrån syften och att man använder till budstående medel för att uppnå dessa syften.
Just det. På KTH så faller med 9,81 meter per sekund kvadrat. Vad skulle du veta?
Ah, okej.
Okay. Det kan variera på olika platser på jorden.
Ja, ingen fysiker så.
Som jag förstår det så var faktiskt sociologin mer praxiologisk till sin natur för en tid sedan. Men nu för tiden så handlar det om statistiska metoder och mätning och insamling av data och sådana saker. Va? Olika typer av mätande helt enkelt.
Mm.
Jag minns inte vad jag läste någonstans, men det var tydligen så att sociologi var mer praxiologisk förr i världen.
Mm. Så det är nog samma bana egentligen som ekonomin, eller samma utveckling som ekonomin tog under 1900-talet. Den fanns väl inom andra samhällsvetenskaper också, när matematiseringen och så, i den mån det är möjligt. För det var ju någonting som, det som kom där i under 20-30-talet, det var någonting som kallades för den logiska positivismen. Alltså den logiska positivismen, och den hade ju företrädare i parallellt med Ludwig von Mises. Jag hade ju en privat seminariekrets i Wien på 20 och början av 30-talet. Men de här logiska positivisterna hade också en krets som var väldigt populär och inbegrep väldigt kända filosofer och vetenskapsmän och sådär som Marit Schlick och Rudolf Carnap och Gustav Hempel och Kurt Gödel, och i utkanten av kretsen också Wittgenstein och Karl Popper. Och poängen var att deras idé var ju liksom att okej, nu måste vi måste försöka samla alla vetenskaper under ett paraply. Det ska inte finnas en separat metod för samhällsvetenskapen och ekonomin eller liksom så gentemot naturvetenskapen, utan vi måste hitta en gemensam metod, en gemensam nämnare. Och det man gjorde då, det var att dela upp liksom alla påståenden i som man tyckte var vetenskapliga, antingen definitioner eller testbara empiriska påståenden. Om vi då funderar till exempel över det här påståendet som om handel, att båda parterna som är involverade i ett handelsutbyte, ja, men är det att de tjänar på transaktionen? Är det en definition eller är det sant per definition? Inte riktigt, va? Och det är inte heller någonting som man egentligen kan designa något. Så åtminstone kan inte jag komma att tänka på ett empiriskt test som skulle visa på att alla handelsutbyten är fördelaktiga, så att säga. Utan det är någonting som vi vet intuitivt eller reflexivt på grund av att vi vet vad mänskliga handlingar är för någonting. Så man designar en sån här teoribildning som har väldigt svårt att förklara de ekonomiska lagarna.
Mm. Hur ska man definiera positivism?
Alltså det är ju den här filosofiska teoribildningen som pratar om testbarhet egentligen som demarkationskriterien för vetenskap. Demarkationskriterien är det liksom som det som separerar vetenskap från icke-vetenskap eller meningsfulla påståenden från icke-meningsfulla påståenden. Så man har en väldigt stark liksom idé att okej, vi måste kunna föreställa oss ett empiriskt test som ska kunna visa att X är sant eller att X är falskt för att en ska gå och tala om de här sakerna i vetenskapliga termer. I och med att det då finns andra typer av påståenden, till exempel påståendet som de gör i sig självt där, det är ju att ja, men antingen för att ett påstående ska vara meningsfullt så måste det vara en definition eller ett testbart empiriskt påstående. Ja, men det påståendet i sig, som många har påpekat, det är ju ingen definition och det är inget testbart påstående. Så man utesluter massa påståenden som är fullt meningsfulla, som säger saker om världen för att liksom uppnå det här syftet att alla påståenden ska falla under liksom ett slags pseudovetenskapligt paraply.
Vad får den här positivismen för konsekvenser? Men om man tittar på praxeologin, det bara konstaterar man att människor handlar efter sina för att nå sina mål med de medel som de har. Få den här en positivistisk syn, kan den få det är lite mer låt gå, okej, du vill göra det, okej, intressant, jag går vidare. Den positivismen, kan den få en annan syn på samhället?
Alltså den positivistiska idén, den plockades upp av Milton Friedman och systematiserades i hans det mest citerade metodverket inom nationalekonomi på 1900-talet, som de flesta ekonomer ändå skulle känna till om man ber dem nämna ett metodverk. Det är ju Milton Friedmans Methodology of Positive Economics, där han plockar upp de här logiska positivisternas idéer, så att säga. Och följden är ju att du kan aldrig säga att det finns någonting som är nödvändigt sant inom ekonomi eller inom samhällsvetenskap. Det finns inga nödvändigt sanna ekonomiska lagar, eftersom allting är tentativt. Allting kan motsägas av framtida tester, eller det är sant förvisso till motsatsen har bevisats, men det kan komma framtida tester, och även om våra tester säger att vår hypotes inte stärks utan försvagas, så kan det vara att vi har missat någon form av variabel som skulle lett till ett annat resultat. Det vill säga, allting är tentativt. Det vill säga, inga absoluta lagar råder. Då öppnar man upp en starkt fönster för mirakelkurer. Inte från gudar i traditionell mening, utan snarare från den sekulära guden som råder i samhället, så att säga, att det är staten som ska gå in och fixa grejer, trots att praxeologin säger att det inte är möjligt.
Mm. Ja, det öppnar upp för alla möjliga saker, så att en kunskap om praxeologi kan på sätt och vis vara lite grann av ett skydd mot, inom citationstecken, mirakelkurer, politiska mirakelkurer.
Det är som det här berömda Eliasson-armbandet då. Fast det kanske står skatt i stöld på armbandet istället för någonting annat.
Just det.
Passa inte skatt i stöld.
Just det. Och där gör vi en liten passning till skattestöldgruppen på Facebook. För de som inte är med där.
Precis. Väldigt elegant övergång också.
Mm.
Men om man då ska... Man kan ju ta några påståenden inom ekonomisk teori som är mer relevanta för policy då, liksom, och se, ja, men vad får det här för effekt, den här idén, allting är tentativt, inga absoluta lagar kan därmed sägas existera. Ta den här idén om prisregleringar till exempel, det vill säga minimilöner, eller det kan ju vara bruksvärdeshyror eller vad det nu är för någonting, minimilöner till exempel då. Så ett ekonomiskt påstående skulle vara, ja, men om vi höjer minimilönen till 2 miljoner svenska kronor, kan vi säga någonting säkert om vad effekten av det blir, förutsatt att arbetarnas produktivitet på marginalen inte uppgår till 2 miljoner kronor i timmen? Och då skulle vi säga som praxeologer att, ja, men det här innebär åtminstone på sikt att det blir omöjligt att anställa folk, eller och att du kommer få en massa uppsägningar av människor, du kommer att få massa arbetslöshet på grund av att du införde denna minimilön om du påbjuder den. Medan Milton Friedman, de logiska positivisterna, de måste ju säga, ja, det här är ingen definition, va? Ingen definition att en minimilön på 2 miljoner kronor i timmen medför massarbetslöshet. Då måste vi gå ut och testa det. Och hur kan vi testa det? Ja, det enda sättet vi kan testa det är genom att införa en minimilön på 2 miljoner kronor i timmen.
Mm.
Så man öppnar liksom ett gigantiskt fönster för socialistiska experiment egentligen. Det är samma sak med den här penningpolitiken, så kallade kvantitativa lättnader, liksom, att man går in och köper statsobligationer, köper bostadsobligationer, köper allt liksom, som man kan tänka sig för att öka kvantiteten pengar i samhället och liksom fixa fram mer välstånd. Det ekonomiska påståendet skulle ju vara, ja, men om du höjer penningmängden och förutsatt att vi håller efterfrågan på pengar konstant, det kommer inte leda till någon välståndsexplosion, utan snarare till högre priser. Är det en definition? Det är kanske inte en definition, utan det är någonting också man måste gå ut och testa då. Så man går ut och testar det, man pumpar in pengar eller liksom köper tillgångar, liksom expanderar centralbankens balansräkning och tror att det ska leda till mer välstånd. Och när det inte leder till mer välstånd, om man då erinrar sig om vad vi sa om att allting är tentativt, man kan alltid förklara bort resultaten av det.
Ja, slutsatsen är ju att vi inte gjort tillräckligt. Vi måste göra ännu mer, ofta.
Ja, det kan finnas någon variabel som vi har glömt bort på vägen som skulle göra att utfallet såg annorlunda ut. Till exempel att Stefan Ingves måste hålla ytterligare ett tal varje år med sina förväntningar om framtida räntor, eller konjunkturutveckling var ofördelaktig just när vi pumpade in pengar förra gången, eller som Paul Krugman brukar säga att det var inte tillräckligt mycket som vi pumpade in och så vidare. Så det finns alltid liksom en oändlig reservoar av ursäkter att ta av. som Hoppe uttrycker det.
Det senaste är väl nu att man ska hålla räntan under 0 till 2018, va? Var inte det senaste utspelet?
Ja, precis.
Ja.
Så är det.
Det löser säkert problemet.
Ja.
Jag vet inte ens vad det är för problem de försöker lösa för att göra en avstickare här. Att inflationen är för låg, det är väl...
Konsumentprisindex.
Ja, precis. Ja, ja, det öppnar upp för alla möjliga stollerier.
Samma sak med, bara för att ta en sista exempel, är ju det här resonemanget, Mises resonemang om ekonomiska kalkyler under socialism. Att det är omöjligt att göra ekonomiska beräkningar i ett samhälle där alla produktionsmedel ägs av staten. Därför, vad innebär det? Och det innebär att det inte uppstår några utbyten på kapitalvaror eller på produktionsmedel, och då uppstår det inga priser. Och uppstår det inga priser, så har du inga kostnadspriser att jämföra priserna på slutprodukten med, och inga vinster och inga förluster. Så här, du kan inte göra meningsfulla beräkningar, och kan du inte göra meningsfulla beräkningar om vinster och förluster, så vet vi inte om vi har skapat eller förlorat massa välstånd när vi allokerar resurser. Inte heller, det är inte heller en definition, utan det är ju liksom ett ekonomiskt teorem. Och även det skulle man ju säga då, ja, om man är positiv, har den här positivistiska inställningen, att ja, vi måste ut och testa socialismen.
Mm.
Fullskalig socialism. Och sen, ja, vi känner ju alla till liksom vilka typer av bortförklaringar och ursäkter som det kommer i nästa steg.
Ja, det är alltid någon variabel som man inte har testat, eller man inte gjort det riktigt exakt som det skulle göras, eller så vidare. Så vi måste testa en gång till. Den här gången kommer vi få det rätt.
Oljepriset föll när Hugo Chavez var vid makten och sådär.
Mm. Just det, precis. Och det internationella kapitalet motarbetade det där socialistiska experimentet och så vidare. Det finns alltid någonting nytt.
Fel person vid makten. Klassiker.
Just det. Precis.
Så det är så uppenbart att liksom olika metoder inom ekonomin, precis som på vilket annat område som helst, måste leda till olika slutsatser. Det är som att om du är läkare och du liksom ordinerar antibiotika och vila, det är en metod och det leder till ett resultat. Medan som du är läkare och du ordinerar, vad ska vi säga, gift och att patienten ska slängas ut för ett stup, ja, men då ger det ett annat resultat.
Mm.
Lite hårdraget, men det är det som är principen.
Just det. Just det. Ja. Hur ser det ut med praxeologin i dagens ekonomiska samfund?
Ja, man skulle kunna säga, alltså det finns ju, på något sätt så finns det ju ett större intresse för österrikisk ekonomi, men den här mer konsekventa praxeologiska metodläran är ändå ganska så, det är inte så många som anammar den än så länge. Och givet att det är utifrån den här uppfattningen som vi har resonerat om tidigare, är den källa som kan ge säker kunskap om ekonomiska lagar och så, men att de flesta ekonomer kanske förkastar den idag, så får det ju ett resultat i hur människor känner inför ekonomer också. Att det finns en stark misstro och skapar en stark förvirring. Vad är det ekonomer gör egentligen? Ska ilska och så vidare. Det är bara att kolla på hur det ser ut när man varje år när man delar ut Nobelpriset, så finns det alltid en diskussion om någon person som skickar in en insändare eller sådär, som startar diskussionen om, men är ekonomin verkligen en vetenskap? Det är en så genompolitiserad gren. Det är inget riktigt Nobelpris och så vidare. Så det tror jag liksom är en effekt av att man släpper på den praxeologiska inställningen. Om att det finns lagar och så vidare. Att man börjar liksom, ja, relativisera och så där. De flesta förstår liksom att, eller en hel del av det ekonomer har gjort liksom under åtminstone de senaste 70 åren eller så, det handlar ju om att man gör ganska så orealistiska antaganden för att kunna göra förutsägelser i linje med fysiken eller biologin eller kemin. Och sen så när förutsägelserna inte slår in, ja, men då försöker man förklara bort det med hänvisning till massa dolda variabler och liksom revidera sina hypoteser som i grunden var felaktiga och byggde på helt orealistiska antaganden, så att säga. Jag tror att folk känner av det.
Mm. Ja, precis. Det är ju få ekonomer idag som sysslar med att beskriva och försöka förstå verkligheten. De flesta får ju sin lön från staten på något sätt. Och den som jag brukar säga, den som betalar, han får vad han vill ha också.
Ja, men på ett sätt så är det ju, det är inte höjden av trovärdighet, så att säga, om man ägnar sin karriär åt att prata om, ja, som många ekonomer i alla fall gör, hur bra marknaden är och marknaden löser många problem. Och sen så får man sin lön och liksom bygger hela sin karriär och sin existens på till exempel akademin eller liksom att vara policyanalytiker eller assistent till politiker, så att säga. Det är, varför är inte du ute och producerar värde på marknaden om marknaden nu är så bra?
Mm.
Det är liksom som en viktminskningscoach som själv är 220 kilo stor.
Mm. Just det. Nej, jag vill ha inbjuden här till att hålla ett föredrag på en universitetsgrupp här borta i Amerika. Och det var political science. En kurs i failed states. Och jag fick presentera min syn på staten och så här då.
Ursäkta att jag interminerar, men bara vore det inte lättare att ge en kurs i non-failed state eller states that didn't fail? Det blir en ganska koncis kurs.
Det var det jag sa. Varje stat är en failed state. In the making, om inte annat då. Det finns ingen stat som har överlevt. Alla går under med tiden.
Och tautologi så, kanske?
Ja, precis. Så. Så var jag där i början på lektionen då, så var det lite så här redovisningar och grejer. Och någon pratade om Haiti och problemen där, failed state. Och alla lösningar var hela tiden, det behövs mer demokrati, det behövs mer bra policy. Vi i USA måste hjälpa till mer och främja demokratin. Vi måste ge mera bidrag och hjälpa dem och så vidare. Det är oerhört tröttsamt. Men så körde jag min grej då.
Radikalisering.
Ja, jag körde det. Låt bli liksom. Jag sa det att varenda grej ni har sagt här så kommer jag säga precis tvärtom. Men i alla fall, de tyckte det var intressant och jag frågade då professorn här efteråt, vad tyckte eleverna eller studenterna? De tyckte det var intressant, men ett problem är ju det här med market failures. Och jag bara nej. Tydligen var det någonting som jag borde ha vetat att jag skulle ha dödat det argumentet när jag var där, för det var ingen som sa någonting när jag var där då, men ja, det är tydligen någonting att få lära sig då, att markets fail. Och det är någonting som man hela tiden då måste hålla marknaden under armarna.
Precis, för staten failar ju inte.
Nej, precis.
Klassiker. Nej, men det är, ja, jag vet inte. För att, ska du hålla, när håller du denna kursen förresten igen? Blir det liksom fler lektioner där, eller?
Nej, jag var inbjuden. Jag har gjort det här ett par gånger. Det är en granne till mig då som är professor då på ett universitet här. Och han känner till mina åsikter. Han har bjudit in mig ett par gånger till att berätta om den avvikande synen på staten och kapitalet.
Mm.
Så att, jag vet inte om det blir fler gånger. Kanske blir på Skype eller så. Om jag inte befinner mig på plats. men det är kul. Jag har en del. Jag har haft en del sådana grejer.
Just det. Men bara för att återknyta till det vi pratade om innan, om läget inom ekonomkåren. Liksom. Det jag försökte säga på det här föredraget som jag hörde, det är liksom att ja, men det, man kan väl säga att det finns tre typer av ekonomer egentligen just nu. Den är en typ som slumrar väldigt hårt när det gäller liksom metodlära. Det kanske handlar om att man pratar inte särskilt mycket om metod på akademin eller inom universitet och högskolor eller så. Det finns inte särskilt mycket, trots att ekonomin kom ju från den moralfilosofin i början. Så det finns en grupp som helt enkelt slumrar ganska sött, och sen så finns det en grupp som är ganska så vaken eller väldigt vaken. Och sen så finns det en grupp som trycker på den här frekvent på den här snusknappen liksom, som kanske borde vakna, och så kanske väckarklockan har ringt för länge sedan, men jag ska erkänna, jag kan inte klandra dem för att trycka på snusknappen. Försovningen är en av mina kardinalsynder.
Mm. Ja, precis.
Och det är väldigt svårt att trycka på, och det är väldigt svårt att gå upp också när man har ett högre marknadsvärde liksom inom den politiska sfären, eller kanske inom den akademiska sfären, än man har på den fria marknaden. Så om man ska säga någonting om ekonomer, så är det ju verkligen att de vet verkligen sitt marknadsvärde. Och det borde de ju veta. Det är inte som när Bart Simpson säljer sin själ till Milhouse för $5 liksom, i ett av mina favoritavsnitt. Och sen så börjar alla fruktansvärda skeenden att hända. Liksom. De tänker verkligen igenom hur de ska presentera sig. Så det får man ju ge dem, att de har ju kunskap om sitt eget marknadsvärde.
Just det. Ja, nej, det skulle behövas lite mer praxiologisk insikt, helt klart. Både i professionen och bland vanligt folk också. Men vi gör vad vi kan för att sprida den här idén.
Precis. Håll facklan högt.
Exakt. Bra, om vi ska ta... Har vi några bra böcker på det här temat som vi kan rekommendera? Du nämnde till exempel Mises Theory and History, en väldigt bra, inte speciellt lång skrift heller.
Ja, den är väl inte så jättekort heller i och för sig. Men vill man ha en väldigt bra introduktion, så finns det ju en skrift av Hans Hermann Hoppe som vi har översatt också till svenska. På svenska Mises Institutet, som heter Ekonomi och praxeologi, eller Economic Science and the Austrian Method. Den är faktiskt väl översatt av Benjamin Julin, en av våra medarbetare som har gjort ett jättebra jobb med den.
Just det. Och den är bara en 70 sidor eller någonting, tror jag. Den är inte
precis.
60 kanske.
Både liksom historiska och teoretiska vinklar där, så den är väldigt ganska så lättläst också faktiskt.
Mm.
Sen visst är det ju, de stora drakarna är ju liksom Theory and History som du nämnde av Mises, och kanske även, eller An Investigation into the Science, into the Social Sciences av Karl Menger då.
Just det. Bra, men de rekommenderar vi. Ja, då hoppas vi att våra lyssnare har lärt sig någonting ytterligare om praxeologi. Åtminstone om inte annat så påminnt sig om det som de redan kunde.
Ja.
Några sista ord?
Jag tycker vi slår ett slag för den där boken. Tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att om man nu är intresserad av österrikisk ekonomi, så får man inte försumma praxeologi. Även om det kan kännas som ett torrt ämne där med metod, så är det faktiskt det som skiljer österrikare främst, tycker jag, från alla andra ekonomiska skolor egentligen.
Ja. Ja, österrikare är ju besatta av metod, faktiskt.
Precis.
Och hur man kan veta att man vet, och epistemologi och sådana frågor. Man vill känna att man står på en stabil grund. Det är sympatiskt, tycker jag.
Finns det någon som har skrivit någonting tokigt om praxeologi på internet, så kan man ge sig på att det det alltid är någon österrikisk nörd som är där och korrigerar.
Du kan gå in på Rational Wiki, som är riktigt dåligt hus. Jag vet inte om du har varit in den här gången.
Jo då.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Mycket humor. Ja, ja. Ja, tack Ola för att du var med här idag.
Tack så mycket Klaus.
Får det så bra. Återhöra snart igen.
Jajamän.
Hej.
Hej, hej.